du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Följ gärna med mig i Johannes evangeliet 21 från vers 15. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Så ska vi snart läsa resten av verserna också. De sista verserna i Johannes evangeliet 21. Det här är sista predikan i serien om Johannes evangeliet. Väldigt glad att få tala till dig idag. Och den här första versen som jag läste, det börjar med: när de hade ätit. Jag tog med mig grillen här, jag kunde inte låta bli. Det är fortfarande lite rök här från fläskfilén, tror jag, eller om det är kebab kanske. Jag vet inte vad de åt för någonting. Mer än bröd och fisk vet jag i alla fall att de åt. Ingen fläskfilé. Men vi vet att de åt bröd och de åt fisk. Och du kanske är som jag. Det är ingen idé att ta ett viktigt samtal med mig förrän jag är mätt i magen. Det kanske är så med dig också. Händerna upp. Ni vet, det där med timing är ju A och O när man ska prata om någonting viktigt. Jag försöker att inte ta de där viktiga sakerna hemma, varken med mina barn eller min fru. Ibland så har man ju dålig timing och kommer man på, nej, vi kanske skulle äta först. Jesus, han visste det här, hur det fungerade med relationer. Han var grym på timing. För att de tog och grillade först. Förra söndagen hörde vi Christian predika om hur Jesus satt och hade förberett en måltid för lärjungarna. Och de hade faktiskt varit med om mirakel. De hade kastat i nätet på högra sidan, som Jesus sa. Och näten hade fyllts mirakulöst med fisk. Så det var nog stämning. Jag tror det var barbecue-stämning där. Alltså. Det var feeling där på stranden. Jag vet inte om de hade, vad de hade för musik. Om det var någon som spelade någonting eller vad det var. Men det var fest i alla fall. Jag tror det var fest förutom hos Petrus. Jag tror inte det var. Det var fest, men det var inte fullt ut fest. För Petrus, han hade ju förnekat Jesus. Han hade faktiskt riktigt sabbat till det. Och jag tror att det gnagde där på insidan i Petrus. Men Jesus, jag tror att han inväntade det där tillfället. Det där tillfället där magen var mätt. Och de hade det där goa tillfället där de hade landat lite grann. Jag tror att det är så ibland, både för dig och mig, att det är svårt att få till det där upprättande eller det där samtalet som handlar om förlåt eller det där som är lite känsligt. Bara så där. Jag vet att vi i alla fall försökt hemma att få pressa fram ett förlåt hos varandra eller kanske hos barnen. Och jag tror att de flesta av er vet att det fungerar inte så jättebra. Man får oftast, men förlåt då, tillbaka, eller hur? Kanske hos barnen i alla fall. Timing och att invänta rätt läge är många gånger A och O i relationer, eller hur? Och Jesus visste detta. Petrus hade, det hade gått ett antal dagar från Petrus förnekelse där vid kolelden, där han sa att han inte ens kände Jesus. Och nu sitter de eller suttit vid en annan koleld, de har grillat, och nu är läget. Så nu är läget för att ta temperaturen på Petrus, och det är det Jesus gör. För han ger de här frågorna som vi precis har läst. Han ställer de här frågorna till Petrus. Älskar du mig? Och då är det ju inte vilket älskar du mig som helst som Jesus använder, utan det är agape. Alltså, älskar du mig mer än allting annat. Och jag tror för några dagar sedan, eller en tid tillbaka, då hade nog Petrus ropat ut: ja, Jesus, jag älskar dig mer än alla andra. Jag kan göra vad som helst för dig. För det var precis vad han faktiskt gjorde. I Lukas 22:33 så kan vi läsa att Petrus säger att han är både beredd att gå i fängelse och i döden för Jesus. Men Jesus, han vet att innan tuppen gal så ska Petrus ha förnekat honom 3 gånger. Vilket händer. Så Petrus hade inte längre den här höga bekännelsen som han hade en tid tillbaka. För han svarar inte med agape tillbaka, utan han svarar med fileo. Och fileo, det är en helt annan typ av kärlek. Det är så att i svenska språket så har vi ju bara ett enda ord, och det är kärlek. Och det kan ju vara så många olika typer av relationer. Men här så talas det om en vänskapsrelation. Man kan säga egentligen så här att Petrus svarar Jesus, precis som vi läste här i den här versen, att jag håller dig kär. Ett ord för vänskapsrelation. Ja, du är liksom, det finns en vänskap där. Och sen så frågar ju Jesus igen, precis samma fråga. Och det kommer precis samma svar tillbaka. Och tredje frågan, då ställer faktiskt Jesus, då vänder han lite på det. Då sänker han lite grann överlåtelsen och så frågar han till Petrus: håller du av mig? Håller du mig kär? Och då använder Jesus faktiskt fileos. På något sätt så, jag tror att Jesus ville ta temperaturen på Petrus. Han ville liksom se, var befinner du dig i vår relation? Jag tycker det är så fantastiskt gjort att göra det av Jesus. Att sitta där, ta sig tid, och att Petrus faktiskt själv får uttrycka och sätta ord på relationen till Jesus. Jesus pressar inte fram något, utan han ställer de där frågorna, vilket jag tror alltid är en jättebra sak att göra. I en relation, i en konflikt eller i någonting som är viktigt, att vi ställer frågor. För ställer vi frågor, då får vi också svar. Vi är många gånger duktiga på att ge svar, eller hur? Men kanske inte alltid lika bra på att ställa frågorna som lyfter fram och som gör det bekvämt för den andra att dela vad han känner. Och jag tror att det här är också något som vi ser att Jesus gjorde. Han skapade den där miljön som gjorde att det var lätt att dela för Petrus. Ni vet, när man ska dela jobbiga saker, man gör inte det hur som helst. Man gör det inte med vem som helst. Utan man behöver känna trygghet, eller hur? Jag tror att det är så viktigt i våra relationer att vi försöker att skapa trygghet. Och vi inväntar ett tillfälle för att också kunna ta de där samtalen. För mig har det varit så. De bästa samtalen som jag har haft, det har ju varit de där tillfällena där man har haft tid. Ofta är det efter en måltid. Ofta är det när man har suttit ner och delat liksom. Och man går inte drag på sak. Men till slut så är liksom huvudet på spiken där. Älskar du mig? Och nu var inte Petrus beredd att bara ge den där höga bekännelsen längre. Jag tror att Petrus i det här som hade varit, i det här, vad ska man säga, misslyckandet, så hade hans hjärta blivit ödmjukt. Och jag tror att det faktiskt är på ett sätt hela tanken med detta, att Petrus hjärta behövde bli ödmjukt. För det står i Psalm 51:19 att det offer Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar inte Gud. Och vi läser också i Ordspråksboken 18:12. Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet föregår ära. Men nu är det så här att Jesus ger faktiskt Petrus nytt förtroende där. Jag tycker det också är fascinerande att se att trots att Petrus bara svarat du vet allt, liksom, jag håller dig kär. Han gensvarar inte med den här responsen att ja, men jag älskar dig över allt annat. Jag är liksom här uppe. Så får Petrus ett uppdrag. Han får uppdraget att föra mina lamm på bete, vara en herde för mina får och föra mina får på bete. 3 olika saker. Alltså, misslyckande skulle jag vilja säga är inte ett hinder att tjäna Gud. Misslyckande i våra liv är inte ett hinder för att tjäna Jesus, men stolthet kan vara det. Jag tror om Petrus hade stannat kvar i det där bedrövade tillståndet, han hade valt bitterhet eller han hade valt att tycka synd om sig själv. Ja, det finns så många alternativ. Men han valde att ödmjuka sig. Och i ödmjukheten så kunde faktiskt Petrus få tillbaka det nya förtroendet och till och med uppdraget av Jesus. Jesus, han tänker inte att Petrus ska vara helt färdig och perfekt. Han liksom ber inte Petrus om ett CV. Okej, kom nu. Kom igen här nu. Vad kan du? Hur kommer du lyckas? Kommer du klara av att följa mig här nu? Eller kommer du förneka mig igen? Petrus ställer faktiskt inte de där frågorna. Jag tycker också fascinerande. Jag tror att många gånger hade vi människor gjort det. För när vi blir svikna, då vill vi liksom se en förändring hos människor först innan vi kan lita på dem. Men jag tycker det är så fantastiskt med Guds nåd och med Jesus att han litar på oss och han anförtror uppdraget trots att han vet att vi troligtvis kommer att misslyckas och vi kommer att fejla på olika sätt längs vägen. Men då finns det alltid en möjlighet att resa sig igen. Det finns alltid en möjlighet att gå vidare med Jesus. Och vad är då kravet på det här lärjungaskapet? Det är som jag sa inte ett grymt CV med massa meriter, utan det är Jesus frågar, älskar du mig? Alltså kravet, eller man ska säga, det är egentligen inget krav, men det som behövs finnas där, det är relationen till Jesus. Det är kärleken, det är viljan, respons att Jesus, jag vill älska dig. Och jag tror inte alltid att det är de högsta bekännelserna liksom, som Petrus var innan han hade förnekat Jesus. Han bara ropar ut liksom, att jag gör allt för dig, jag ska dö för dig. Han är liksom här uppe. Han är euforisk verkligen. Men jag tror också att längs resan, i vandringen med Gud, så gör han någonting i våra liv. Och det är att han bygger in ödmjukhet i våra liv. För att inte vi ska ta äran åt oss, men också för att vi är bräckliga lerkärl. Vi som människor är bräckliga. Och därför måste vi vara beroende av Gud. Och vi behöver vara beroende av Guds nåd. Och jag tror också att när vi har gått igenom det här att själv få ta emot Guds nåd, så kan vi också förmedla nåd till andra människor. Jag tror att Petrus kunde förmedla nåd till andra på ett helt annat sätt när han hade upplevt nåden ifrån Jesus på det här sättet. Vi fortsätter sen i vers 18 och framåt och vi ska läsa några verser tillsammans här. Fram till 23. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som i måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat, Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus såg honom frågade han Jesus, Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig? Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Det är som att Jesus börjar tala till den vuxne mogne Petrus här. Innan talade han faktiskt till Simon, Johannes son, hans gamla identitet. Sen tar han lite temperaturen på honom. Han ger honom det här uppdraget. Men nu börjar han tala om skärpa liksom det här överlåtelsen. Nästa steg. Det är som att han talar till den där klippan Petrus. Petrus betyder ju liten klippa. På denna klippa ska jag bygga min församling. Och Jesus visste att i Petrus så fanns det ett frö av någonting som skulle bli väldigt, väldigt stort. Och jag tror att Petrus var tvungen att gå igenom den här ödmjukande perioden för att liksom bli beroende av nåden och Jesus på ett nytt sätt. Och inte vara så stark och stor och stöddig i sig själv. För att han skulle kunna bli klippan. Som klippan Kristus, alltså den lilla klippan på Kristus, så att Kristus blev hans klippa, den som Petrus själv var, stod på, var en del av. Och här börjar han tala om en helt annan överlåtelse och faktiskt om att han ska få lida, om ja, men på vilket sätt han ska få dö. Vi vet inte helt exakt om Jesus säger i detalj på vilket sätt han ska dö. Men vi kan se i alla fall att han talar om att han liksom ska på något sätt få offra sig. Och han ska inte själv längre få vara den som slänger på sig. Ni vet som det kan vara när man är ung, man slänger på sig jackan. Man drar iväg på det man känner för. Här börjar Jesus tala om att det är inte längre du som ska sätta skärpet om dig. Liksom. Det är inte du som ska liksom styra vart du ska någonstans. Och jag tror att det här har vissa likheter med föräldraskap att göra faktiskt. Jag tänker på det när jag inte hade familj och barn. Då kunde jag i princip ta på mig jackan. Liksom spänna på skärpet som det står här. Trycka in iPodsen eller någonting. Ja, det fanns i och för sig inte då, men ja, någonting annat. MP3:en tog man fram, precis. Eller freestylen. Och så drog man iväg och gjorde det man kände för. Nu börjar Jesus tala till en mogen, en vuxen Petrus. Att det är inte så längre du kommer kunna leva ditt liv. För jag har en kallelse för dig. Du kommer gå in liksom i en föräldraroll. Där det inte handlar om dig längre på samma sätt. Det handlar om barnen, det handlar om andra människor. Och jag kommer att leda dig. Och här kommer det här med lärjungaskapet och efterföljelsen till Jesus in. Att faktiskt börja följa efter Jesus. Men hade inte Petrus följt efter Jesus innan? Jo, men kanske inte på det sättet att han hade egentligen kapitulerat inför Jesus på insidan. För det var på något sätt som att det var Petrus som gick liksom med Jesus och på något sätt trodde att han hade med Jesus på något sätt. Han förstod inte att det var Petrus som skulle följa efter honom, tror jag, fullt ut. Men här började den här efterföljelsen på allvar. Och vi vet att Petrus får med om fantastiska saker. Får verkligen bli den där klippan och komma in i den där kallelsen. Jag tänker också på det som det står om i Efesierbrevet 4. För jag tror att det har med ledarskap att göra också. När Paulus talar om tjänstegåvorna som ska utrusta Kristi kropp, så står det faktiskt att Kristus tog fångar. Ibland är det så, tror jag, att när Gud kallar oss så är det inte alltid den lätta vägen. Och det är inte alltid den vägen dit vi kanske själva vill gå. För det finns ett mått av överlåtelse i efterföljelsen till Jesus. Och jag tänker Petrus blev ju en ledare. Och det handlar ju så lite om självförverkligande ledarskap och lärjungaskap, att följa efter Jesus. Jesus är inte individualistisk, men han är väldigt personlig. Och det kan vi se här. Jesus, han talar väldigt personligt till Petrus och han kallar honom att följa efter honom personligen. Inte för att alla andra gör det. Och vi kan också se här hur han börjar fundera, Petrus, hur ska det bli med Johannes då? För när han hade fått den här kallelsen, när han hade, som Jesus hade kallat honom att överlåta sig, att inte själv vilja liksom sätta agendan på planer för hans liv, då börjar Petrus fundera på hur det blir för de andra. Hur blir det för Johannes då? Och det som Jesus säger då, det är ju: följ du mig. Och jag tror att det är precis så som vi kan känna igen oss i våra liv ibland. Vi tittar på alla andra. Vi som är i en församling kanske tittar på andra församlingar. Hur gör de? Och vi tittar på gudsmän, gudskvinnor, människor vi ser upp till. På ett sätt som gör att vi kanske glömmer bort och faktiskt frågar Gud: vad vill du att jag ska göra? Vad vill du att vi som församling ska göra? Men Jesus främst, vart vill du att jag ska gå? Vart leder du mig att gå? Och jag tror att det är precis det här som Petrus började landa i. Liksom efterföljelsen, lärjungaskapet. Att det var en ny period, det var en ny tid i Petrus liv. Där den här ödmjukheten ledde honom in i. Och misslyckandena som det kan se ut i denna världens ögon. Gjorde att hans, Hans hjärta blev ödmjukt. Och kanske var det det som var hela syftet. Och många gånger är det, tror jag, svårigheter i våra liv. Tänk att Gud använder till de här svårigheterna för att vi ska bli beroende och ödmjuka av Guds nåd. För att kunna börja följa efter honom på allvar in i det som han har tänkt. För att inte längre vi bara ska gå vår egen väg, spänna på oss vårt egna, utan ta på oss Jesus Kristus och följa efter honom. Den personliga efterföljelsen. Och jag vill bara här i avslutningen också titta lite grann på Petrus liv. Jag tycker det är uppmuntrande att se på frukten också i hans liv längre fram. Vad som faktiskt hände. För man kan ju undra, vad hände där då? Följde Petrus Jesus? Ja, det gjorde han. Och i första Petrus brev 5:1. Jag tror att lovsångsteamen, ni får gärna komma upp här och göra er redo. Då står det, nu uppmanar jag de äldste bland er. Jag som själv är den äldste, säger Petrus. Och ett vittne till Kristi lidanden. Och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Var herdar för Guds jord hos er. Och vaka över dem. Inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Tänk nu på Petrus. Som förnekade Jesus. Och som sitter där och äter och får frågorna, älskar du mig? Och Jesus säger, följ du mig? Tänk på den här tonen som är i Petrus ord. Jag fortsätter och läser. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för jorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla kläjer i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Vad ska vi då göra? Jo, precis det som Petrus gjorde. Vi ska ödmjuka oss under Guds mäktiga hand så att han kan upphöja oss när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Jag läser de sista verserna också. Johannes 21. Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta, alltså Johannes. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Jag läste på ett ställe att det är ungefär 60 enskilda dagar som skildras i Johannes evangeliet. Tänk då Jesu offentliga tjänst under 3 år. Så förstår man att inte allt det som skedde inte kunde rymmas i Johannes evangeliet. Men vi vet att det som är skrivet, det räcker för dig och mig. För att vi ska kunna lära känna Jesus och att vi ska kunna förstå vad det är att vara en efterföljare. Bli en lärjunge till Jesus. Men visst är det fantastiskt att veta att det finns så mycket mer som Jesus faktiskt gjorde under de här aktiva åren när han var i tjänst här på jorden. Vi kan också läsa de andra evangelierna, många andra händelser också. Men nu skulle jag bara vilja allra sist skicka med dig 2 frågor. Du kanske känner som Petrus eller upplever att du har misslyckats. Du kanske kan identifiera dig med Petrus. Och jag skulle bara vilja säga till dig nu som en uppmuntran att låt inte det vara ett hinder för vad Gud kan göra och vill göra genom dig. För Gud vill använda dig just nu och där du är. Det du behöver göra det är att precis som Petrus komma ödmjukt inför honom. Säga förlåt, jag räcker inte till men Gud använd mig. Eller så kanske det är så som det ibland kan vara att du är upptagen med hur alla andra har det. Du funderar på hur alla andra har det, hur du ska gå med den och hur du ska gå med den. Och du kanske själv har glömt av det här med Jesus. Ditt uppdrag till mig är först och främst att följa efter dig. Och jag skulle vilja bara inbjuda dig idag att börja följa efter Jesus. Att själv lyssna till herdens röst. Kanske sätta dig där ner vid kolelden. Ta en stund och äta tillsammans med Jesus. Och låta honom få ställa de där frågorna in i ditt liv, Jesus. Eller som Jesus säger, älskar du mig? Du kanske ska ställa de där frågorna, älskar jag Jesus? Och vad innebär det? Kan jag säga agape eller är det bara filios? Jag håller dig kär. Ja, men var då ärlig och låt kärleken till Jesus, relationen till honom få växa. Tack ska ni ha.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!